Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig på länk från Värmland har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Du, hur mår du?
Jag mår jättebra.
Är du frisk?
Ja.
Skönt.
Hur är det med dig Kalle?
Ja, men, ja, det är sådär. Det är bättre i alla fall. Jag har haft covid-19 senaste 10 dagarna. Så jag har varit ganska... Ja, men, inte, jag har inte varit så farligt. Jag har liksom varit trött som satan. Och sen att vara isolerad så här som man ska vara när man får ett positivt provsvar då, med små barn, det är ganska tufft. Speciellt som att den här sjukdomen också sätter sig på de vuxna men inte på barnen. Så de är pigga som vanligt men de vuxna går på halvfart och då får man kriga på. Och det här var ju också olägligt eftersom det kom mitt i vårbruket. Nu, det är bråda dagar på gården så här års. Så ja, det har varit en jobbig vecka. Det har också varit en spännande vecka ur beredskapssynpunkt. För att jag har på något sätt fått provköra det här med att liksom hur bra förberedd jag är. För vi har inte fått kunna åka och handla på en vecka.
Hur kändes det då?
Jo, men det har gått ganska bra. Det blir tydligt att det som tar slut först är mjölk. Så där har vi en... det måste vi lösa på något sätt. Vi får dåligt med mjölk snabbt.
Du har ju mycket frysboxar, du.
Mm.
Så att du kan ju ha några tiotals liter mjölk i frysboxarna som du roterar också.
Okej, funkar det bra att frysa mjölk?
Jajamensan.
Jaha, blir det som vanligt eller?
Ja, i princip gör det det. Ja, det kan man säga att det blir. Men har du grädde då blir den svårvispad. Det går inte.
Okej, aha. Men vanlig mjölk går alltså att köra, bara frysa hela paket?
Jajamensan, det bara lägger du i. Och de är ju perfekta vad gäller att utnyttja utrymme och sådana där grejer också. Och grädde går att frysa med. Men som sagt, då får du ha den i matlagningen och sådana grejer istället då.
Jaha. Gud, det här förändrar ju allting. Nu ska jag börja frysa.
Ja.
det blev väldigt tydligt att det var det som... Det var liksom vår Achilles häl. Och sen så blir det ju liksom... vissa delar av familjen är ju lite kinkare med maten än andra delar av familjen. Så vissa delar av familjen till exempel vill ha köpebröd och det har vi ju inte haft då. Så då blir det lite gnälligt. Men överlag så har det gått ganska bra. Alltså vi har inte gått hungriga direkt. Det har varit rätt lugnt. Och nu börjar vi komma på fötter, så nu är vi liksom ute på andra sidan lite. Så det är väldigt skönt.
Mm. Jag tänker på en grej när du berättar det här nu med vårbruket och det där. Eftersom man har... Alltså det blir ju lite... Du har ju satt upp mål om att producera all mat och sånt där. Ja. Nu tappar du en vecka, det går ju. Men också när man har småbarn och sådär, att man får liksom inte sätta upp de här höga målen så att det blir för mycket, så att det blir tråkigt och sådär heller. Spara det till när det verkligen behövs. Det som jag säger, liksom det där, vet du, att en säck morötter kostar inte mycket. Man dör inte liksom om man inte hinner med precis allting, utan ska det hålla över decennierna ett sånt här intresse, så får man vara lite ödmjuk där också, va?
Ja.
Det ska fortfarande vara roligt. Jag ser så många, nämligen, eftersom jag har rört mig i den här världen hela tiden, att man sätter upp och liksom, jag vet inte, hållbarhet, självhushållning, ska rädda hela världen och nu måste vi producera och det är totalt misslyckande om vi inte gör det och så vidare, va? Du vet, då blir man ju inte långvarig i det där arbetet, så är det, va?
Nej, men det finns ju något med det här småbrukandet som är lite, alltså, man, eftersom vi bara har, vår odlingssäsong ser ut som den gör här i Sverige, så man har ju som bara en chans med många grejer. Och därför så, man investerar ju mycket. Alltså jag började upp mina paprikaplanter i slutet på januari. Och nu är det april och de är ju glada liksom. Men om de skulle dö nu, då skulle jag ju vara, det skulle vara supertråkigt. Jag har ändå investerat 3 månader i dem.
Ja.
Så, ja, så är det. Du, en snabb rättelse bara. Vi har fått meddelande. I förra veckans avsnitt så pratade vi om att det rådde brist på halvledare i världen.
Ja, just det.
Och att du hävdade att, eller du trodde att det var på grund av...
Jag tyckte vi var rätt ödmjuka i det där. Vi visste ju inte egentligen. Men vi trodde att det kunde vara störningar i logistiksystemen då. Men det är det ju inte bara. Och det vet vi ju om vi tänker efter.
Ja, jag visste inte det här i alla fall. Jag tyckte det var superspännande. Det är någonting som heter scalpers. Alltså människor som köper upp, vad skrev han? Köper upp alla grafikkort för att kunna producera, mina kryptovaluta. Fick jag det rätt då, eller?
Ja, men det är bara en bit. Det är ju det att det är sällsynta mineraler också. Så att det finns ju inte, om man ska hålla på med, du vet, det här, koppla ihop allting på internet, kräver massa kretskort och elektronik, och man ska bygga massa elbilar och batterier och allting, så att de här mineralerna som det finns väldigt lite av, det är ju brist helt enkelt också, va? Så att det är flera faktorer då. Man just kan nog säga 3, det här scalpingen som du säger, det är ju det att man minar till exempel bitcoin.
Ja.
Och det innebär ju egentligen att man hanterar all den här datan. Och så de som gör det med, kräver ju väldigt serverkapacitet. De som investerar i den serverkapaciteten då, de får betalt i bitcoin.
Mm.
Så att det finns en mängd bitcoin som inte är utgivna än. Det är lite som det här med guld, att man ökar mängden guld i världen med en enstaka procent om året ungefär, va? Och så funkar det med bitcoin också, att det är nästan en fast penningmängd. Och man vet hur många bitcoin som kommer att finnas fram i oändligheten, för att det ges ju ut mindre och mindre, för man räknar ju med att de blir värdefullare och värdefullare, och hittills så har man ju haft relativt rätt i det där också då. Så det kallas att man minar när man tillhandahåller serverkapacitet då, kan man säga. Enkelt uttryckt.
Och för det behöver man en bra dator. Polly, tror du att jag kommer kunna leva hela mitt liv utan att bry mig om att lära mig om bitcoin?
Kanske, men jag tror inte. Jag tror att du kommer att använda blockkedjetekniken, tror jag du kommer att göra, medvetet eller omedvetet.
Tror du att jag kan gå hela livet utan att veta vad blockkedje, vad sa
du? Ja, men alltså, du kan ju leva idag utan ens kunna laga mat, så man klarar sig ju nästan utan vad som helst, om det inte. Men det beror ju på vad du ska göra. Vill du liksom förstå saker och... Det där handlar lite grann om ett förhållningssätt, va? Det är som slår mig som en väldigt nyfiken och vill lära mig saker och liksom ha kvar det där från barnet, liksom den där nyfikenheten. Det är ju, alltså, världen är ju helt otroligt magisk liksom, va? Alltså börjar du titta på den. Och så har vi en stor del av människor som bara tycker, kräks, jag vill inte lära mig någonting, det är bara skitjobbigt.
Ja.
Och...
Jag vill bara säga, jag är inte en sån människa som tycker att det är kräksjobbigt och inte vill lära mig något nytt. Men liksom, dagarna är bara så långa. Jag har bara så mycket liksom en bränsle i motorn. Jag kan inte lära mig allt. Och just bitcoin känner mig sjukt ointresserad. Ja, då kan det gå.
Även denna vecka är Fröbanken sponsor utav programmet. Och ni som lyssnar nu har möjlighet att få 15% rabatt genom att använda rabattkoden katastrof. Tack Fröbanken för sponsringen även denna vecka.
Apropå köpa hem frön.
Ja.
Så har jag köpt hem en kubik havre.
Ja.
Jag brukar ju köpa vete, men nu var det slut hos min bondgranne här.
Ja.
På vete, så vi kan köpa havre istället. Och jag har ju haft vete, dels har jag några tunnor som jag tänker att jag har som backup, långlagring av kilokalorier på din inrådan. Mm. Men sen har jag också, jag ger det till hönsen och till vildsvinen i skogen. Mm. Men nu har jag fått hem havre. Hur är det med havre? Är det lika bra som vete att ha hemma, eller vad säger du?
Nej, havre är inte lika bra som vete. Det finns anledningar till varför jag väljer att rekommendera vete. Och det är ju, om du tittar på havre så ser du att det är ju ett skal på.
Ja.
Och det är ju inte jättetrevligt att äta det skalet, kan jag säga. Tittar du på vetet däremot så är det bara kärnan. Där är skalet borta.
Alltså, så det är som en påse pistagenötter, antingen med skalet på eller utan skal.
Ja, precis. Och sen har du ju det också att tittar du på, alltså havre är ju väldigt nyttigt, det är ju mer protein i och så vidare, va? I Värmland här använder man ju havre mycket, men då är det en process alltså. Det ska skalas, det ska rostas.
Hur gör man för att skala det?
Ja, du har ju, det är ganska mycket utav våra fröer och sånt som ska skalas. Så att det är en process, det är ju en form av två skivor som går emot varandra och river av skalet helt enkelt då.
Jaha.
Så,
jag har ingen sån maskin, så då måste jag sitta och skala för hand, det verkar jobbigt.
Ja, det blir inget med det, du får köra det genom ett djur först tror jag av den där. Men sen rostar de också, det är lite lokal historia här. Det kallas ju för skrädmjöl.
Ja, som skrädgröt. Det kan man äta på Skansen.
Ja, nävgröt är det egentligen det heter då, om man ska använda den lokala termen för det, eller regionala Värmlandstermen då. Och det är ju med väldigt lite vatten så att du får det liksom nästan som klumpar gröten så du kan äta det med handen, va. Det är många som har ätit för att orka jobba här i Värmland skrädmjölsgröt då, i form av nävgröt. Med fett, fläsk och möflöt ska det vara.
Vad är flöt? Är det smörklick eller?
Alltså, förr hade man ju grisar för att producera fett. Fett har ju alltid varit en bristvara för mänskligheten, va? Ända till våra dagar nu då. Men så man hade ju grisar som var selekterade för att bli så feta som möjligt. Så när man gav dem allt överblivet och så vidare då, så stod ju de och skapade fett åt den. Det finns ju grisar alltså som har, du vet, 10 centimeter fett på ryggen utav de gamla sorterna, va. Har du ingen gammal släkting som man skojar om som protesterar mot de moderna grisarna och sa prata om vindhundar och sådana där grejer?
Nej, det har jag inte.
De stod inte högt i kurs hos de äldre, vet du. Det skulle ju vara fett. Ja, men för det fettet kan du ju använda och lagra och använda till stekfett och bakfett och allting sånt också då sen.
Men man märker ju, det finns ju som Brittas mormor som gick bort för några år sedan, men hon var ju alltid väldigt mycket att man skulle hålla på att ta mycket smör. Alltså det var som att hon stod, hon som hetsade den. Alltså jag tror att hon har gjort det med mig, men det är också att Britta brukar berätta att när hon var där när hon var liten så var det så här: nu tar du duktigt med smör. För att det var, hon kom väl från en tid när fett var liksom,
ja,
som fanns.
Och smör var ju väldigt fint och det är ju en smakbärare och så vidare också, så det var ju lyxigt, så hon ville ju liksom vara generös och kärleksfull när hon sa så där, va, såklart.
Just det.
Så är det. Och du vet att smör i Sverige, det var ju liksom det här som vi pratar om, va? Skörda gräs, torka gräset, köra genom en idisslare, tillverka smör, salta, kunna lagra det och ha fett. 9000 kilokalorier per kilo fett. Enormt värdefullt, vet du. Men sen var det så att de flesta klarade inte av och fick inte använda smöret själva när de hade, utan det var ju deras sätt att få pengar. De fick ju sälja smöret, va.
Och man har sålt smöret och tappat pengarna.
Precis, precis.
För att återgå till mitt havre.
Ja.
Hur många kalorier har jag fått hem till gården om jag köpte en kubik havre?
Det är ju gånger 3700 då, va. Och 1000 gånger, det är 3,7 miljoner ungefär. 3,5 miljoner kilokalorier. Så att du har ju i princip kalorierna till en tvåbarnsfamilj med 1 ton spannmål har du.
Om det skulle nu liksom, den elektromagnetiska pulsen slår till imorgon, ja. Folk börjar äta upp varandra in i Stockholm, hur ska jag göra för att min familj ska kunna tillgodogöra sig den här havran? Jag har ingen maskin som kan skala det, tyvärr.
Nej, alltså det är hellre än att svälta får man ju äta det då. Men du har ju dina djur, så att du kan ju köra det genom djuren, men då har du ju förluster, för ja. Det mesta av energin går ju åt för djuret att leva.
Just det.
Så är det, va. Men du får ju mer näringsämnen och sånt genom att äta ägg och så. Men sen brukar man ge vete till fåglar också. Om man har...
Havre?
Men det är bättre att ge vete just till hönor och fåglar, ja. Och sånt då. Än havre. Havre, det är till hästar, så de ska orka arbeta hårt, va.
Är det dåligt att ge det till hönsen?
Nej, det är det inte. Men det är inte... Lika bra som vete är det inte. Nej. Det går att ge till hönsen också. Men vad du får göra helt enkelt är att rosta det. Värma upp det på plåtar. Du får ju tvätta det först, såklart. Så här gör man även med vete. Om du har helt vete och inte har kvarnar och sådana saker. Du tvättar det. Sköljer runt det ordentligt. Jag vet inte, har ni sett sådana här spannmålshögar som ligger? Jag tror att man hanterar spannmålen lite bättre idag. Men det kan ligga hemma hos bunder, det springer råttor i det, fåglar skyndar sig dit, skiter i det. Alla sådana här grejer, va?
Jag tror att det ser bättre ut där som jag har köpt. Men man tänker att det borde vara möss där i alla fall.
Ja, men så är det. Och det gäller ju när du köper bönor och fröer och sånt överhuvudtaget, va? Ja, för det är linser och bönor och fröer nere från mer tropiska områden och sånt där. Det ligger i högar där innan det hämtas med stora grävskopor, eller så frontlastar och i lastbilar och såna här saker. Va? Det kommer fåglar och sånt, så att det är inte jätterena grejer de här fröna, va? Utan man tvättar alltid. Och sen blötlägger man dem ett dygn eller någonting sånt där. Och det är jätteviktigt just därför att det är ju ett frö det här. Och det finns, det är ju inte inställt på att gro, utan det är ju viloläge. Och då har det massa groningshämmande ämnen i sig. Fytinsyror, det finns andra ämnen också, lektiner och en massa saker som gör att frön egentligen inte är jättenyttiga, va?
Okej. Alltså är groningshämmande ämnen också dåliga för människor?
Ja, jajamensan. Det hindrar upptaget av mineraler och sen... det är inte bra helt enkelt. Så att vad man vill göra är att man vill påbörja groningsprocessen. Om du tar fytinsyrorna då, som speciellt i vete. Det varierar ju lite mellan olika fröer då. Men då... får du ett enzym som aktiveras om det blir fuktigt och vill påbörja groningsprocessen, som tar bort de här fytinsyrorna. Fytas heter det då.
Aha.
Och då minskar du de här och så får du mer tillgänglig utav alla mineraler och allting som finns. Det är ju väldigt näringsrika frön generellt sett. Va? Mycket energi, mycket mineraler, vitaminer och sånt i. Det ska ju växa upp en planta, va?
Och, för det som du har lärt mig om det här, det är ju att olika fröer har olika triggers för att sätta igång den här groningsprocessen.
Ja, precis.
Och då är det vete och havre, alltså vatten.
Ja, det kan man säga. Väldigt mycket är ju så att mandlar, nötter, mycket sådana här linfrön, mängder av frön är ju det att det vinner näringsmässigt på att blötläggas innan. Det är ju därför det också är bra med långtidsjästa degar och sådana saker när du gör bröd och så. Att det får tid för att det här fytaset aktiveras ju när det blir blött och så, även om det är malt alltså.
Jaha.
Så, men om du nu har din hela spannmål där då, så har du blötlagt det. Och då rostar du det sen. 60-80 grader.
Mm.
Så att det liksom torkar. Då kan du förvara det här sen i flera månader. Men då är det ju viktigt att det verkligen har torkat ner det. Samtidigt som du har fått en rostningsprocess. Och just när det gäller havren så är det ju viktigt. Både hållbarhetsmässigt för det är så pass fett. Men också för att inte det ska, när du krossar det. Eller om du till och med maler det. Så är det lite kletigt kan vi väl säga. Och då blir det fastare när du rostar. Och det är därför man alltid rostar havre och gör skrädmjöl som det heter.
Okej, okay, så rostningen är för konsistensen på mjölet?
Ja, och att göra det malningsbart i princip kan man säga. Så okay. Du inte bara kletar ihop de där stenarna i din kvarn. Va? Men sen när det gäller vete då, så det blir ju också i havre. Men det är framförallt vanligast i vete när man gör samma process, tvätt. Blötlägger och sen brer ut på en plåt och rostar i ugnen då 60-80 grader i alla fall ett par timmar och det ska ju bli torrt va, så att det beror ju på hur tjockt du har lagt och så vidare och du får röra om i det här och sånt där, men det är en process som kallas för dextrinering och det är att det sker en omvandling också inne i kärnan utav stärkelse till dextrin då som är ett socker. Du vet om du smakar på mjöl.
Ja.
Det är inte jättegott va? Det är inte det.
Nej.
Nej. Men om du gör ett bröd.
Ja.
Då blir det mycket sötare va?
Ja.
Ja, det är ju samma processer helt enkelt. Att det blir dextrinerat helt enkelt.
Okej. Okay.
Och krossar du då sånt vete och... Ja, hur du nu gör då med om du har en kvarn eller om du är mortel eller om man har får göra som de gjorde på stenåldern, sätta sig med en platt sten och en rund sten och mala på stenen.
Mm.
Och så gör du molinogröt på det där sen då.
Vad är det?
Ja, det är ju gröt gjord på grahamsmjöl. Det kommer du ihåg att det var helt fullkornsvete det.
Just det.
Och så har man lite russin och lite olika saker i också då.
Men så även mitt vete måste jag rosta innan jag kan mala det?
Nej, det behöver du inte göra däremot. Men det måste vara... Ja, du måste inte göra det. Men däremot så får du ju... du ska ju tvätta det innan du använder det gärna va. Men jag ska också säga det att du kan ju torka det också. Du får ju titta hur det är... Om du som kan ha koll på detta när du... Skaffa vete. Köper du direkt av bunder så får du ju kolla hur det är förvarat och hanterat och så vidare. Och köper du helt vete på säckar ifrån grossister och distributörer och så vidare så, och det är avsett för människor då, så får du ju räkna med att det är rent va. De har ju otroligt fina sorteringsmaskiner och sånt sen och sen värmer du ju upp det också då va.
Just det.
Så att det är ju inget farligt då när du bakar det eller gör gröt eller vad du gör för någonting med det då. Men det är just om du ska göra gröt och du får det ju mer lättsmält och mineraler och sånt blir mer lättillgängligt om du gör gröt av det också sen då. Du har dextrinerat det då va. Det är en förädlingsprocess. Mm. Överhuvudtaget sånt där. Alltså jag har ju raljerat lite grann över det där. Folk kan inte ens laga mat nu för tiden va.
Nej.
Det har jag väl sagt ett antal gånger misstänker jag. Och det där är ju mer sant rent generellt. För även de som kan laga mat är inte jättebra på det längre. Och det beror, vad jag ska försöka knyta ihop det på ett sätt utan att vi tappar alla lyssnare nu.
Jag vill bara säga, alla kan ju inte vara gifta med en hemkunskapslärare.
Ja, men grejen är att man ser inte så på mat längre, så det gäller ju henne också till viss del alltså. Men hon har ju mer, vi har ju hållit på med sånt här och så, hon har ju mer kunskaper av det. Mm. Det som man kan tänka sig så här när det gäller traditionell matlagning, alltså hur man har gjort historiskt, så har man ju använt olika metoder hela tiden för att göra de här livsmedlen så nyttiga som möjligt. Och man kan, om man vill, se att det måste ju ha varit en selektion på det, att de som hade rätt och bra metoder, de klarade sig bättre när man är på marginalen. Liv och död, svält och så vidare, va? Och det är alla de här gamla långkoken, blötläggningarna, fermenteringsprocesserna och alltihopa det här som finns i den traditionella matlagningen. Och jag vill rekommendera en bok som just handlar om det här. Kul. Och den heter Nourishing Traditions, närande traditioner på engelska. Och det är en kvinna som heter Sally Fallon som har gjort den. Det är en sån tjock engelsk bibel. De brukar väl få betalt per sida där, va? Det märks alltid i storleken på böckerna. Men den är otroligt intressant alltså. Och den samlar såna här traditionella metoder, buljonger och allting sånt här som man gjorde. Du vet, när det blir kärvt sen, då kokar du buljong på lökbrasten, Kalle. Va?
Jaha.
Eller lökskalen. Skalen utav löken menar jag.
Jag vet inte, visst är lökblasten, den har man väl redan hackat ner i maten.
Precis, i salladen då, va. Men alltså man tar ju vara på allting, va, och kokar ut mineraler och näringsämnen och sånt.
Ja, spännande.
Både för smak och sånt. Men den boken handlar om det, och det är taget ifrån olika delar av. Så det är en otrolig mosaik av metoder och rätter och sånt då, va.
Finns den att köpa eller?
Ja, den finns att köpa. Den finns, de har ju det engelska utbudet även på Bokus och Adlibris och Akademibokhandeln och sånt också nu. Så att det är bara Nourishing Traditions, Sally Fallon. Så den kan jag verkligen rekommendera. Men just det här att kunna bearbeta de här fina livsmedlen. Ja, men du vet, vi tar ju bara våra linfrön och strör dem över den här yoghurten och så ska det vara så nyttigt, va? Och det behövs ju beredas och förberedas maten för att vi ska kunna ta upp näringsämnena, för att det inte ska belasta immunförsvar, matsmältning och så hårt och sånt, va. Ta frukt om vi äter, och det är ju också intressant det här med småbrukandet, alltså alla bären, frukten och alltihopa det här. Det är ju lätt att tänka sig att de är ju gjorda för att bli uppätna.
Ja.
Har du hört talas om det här att det växer väldigt mycket tomater ute på reningsverken?
Nej, gör det?
Ja, det gjorde det förr i alla fall. Jag vet inte om man andra metoder nu. Men liksom, du får ju det här fasta avfallet då där. Och det är ju det att folk äter tomater. Och tomatfröna går ju igenom tarmkanalen. Och så går det ut i avloppssystemen och ut på till reningsverken och gror där ute, va?
Ja, coolt.
Och det skojar de ju om det här med äpplen också, att det är lite svårgrott med äpplekärnor då, äpplefrön. Och det måste först gå genom en komage för att gro.
Ja.
Och det är väl inte helt sant. Men då är det så här att äpplena är ju inte attraktiva för djuren att äta förrän frukten är mogen, för då är kärnorna mogna, då vill frukten bli uppäten, va?
Ja, ah, så den, när den är sur och kartig, då är fröna inte klara, så därför är de äckliga då.
Precis, och då skyddar växten sina frukter med att inte vara nyttiga på samma sätt och att inte smaka gott, va. Jag hade ju en finsk spets, hon var otroligt mycket instinkt. Hon var inte speciellt smart, men alltså så ett riktigt vilddjur som valde att bo i våran familj, kan man nästan säga, va?
Det är, alltså, till er som lyssnar som inte vet, det är en hundras.
Ja, just det, en finsk spets, ja. En träskällare.
Exakt.
Hon var ju så här, vet du, att när hon gick till krusbär, hon älskade mogna krusbär. Men det var ju taggar på busken också, va? Ja. Men hon kunde liksom, hon gick och luktade på krusbären och så gick hon därifrån. Och så gick hon tillbaka och lukta, och då var de mogna. Och då kunde hon liksom försiktigt bland taggarna där pilla loss det krusbäret och äta upp det, va. Det roliga var att hon blev äldre, en gammal tant sen, va? Då gick hon ju till krusbärsbusken och lukta. Men så var det var så jäkla besvärligt med taggarna, så då skällde hon och ropade på oss att vi skulle komma och plocka åt henne själv. Men det är typiskt, hon hade den där instinkten, va? Nej, det här ska inte äta sen. Och har du tänkt på det, att du går och tittar på dina körsbär eller vinbär och sånt där, och nu är de snart mogna. De är där, buskarna är helt fulla, och så ska du gå ner och kolla så är alla bären borta, för då har fåglarna väntat tills de är mogna, va?
Ja.
Tänk dig då när vi i affären köper de här som ska hålla under transporterna, tomaterna är nästan gröna när de skördas och så vidare, va?
Ja, det gör ju något med smaken.
Ja, det är ju så. Så det är just det här att kunna odla bär och frukter och sånt. Alltså, kan man inte ha något annat, det är ju så lättodlat också. Så får man bara igång det, det tar lite tid, så kan du ju välja olika bär och frukter så att du kan gå hela, bara gå ut i trädgården med barna hela säsongen liksom, äta bär efterhand som de mognar, va?
Gott.
Så det ska rekommendera jag verkligen som någonting då. Mm, det var det. Jag tänkte det där med fröna. Du har ju pratat om det där med att man behöver behandla, och det går att studera och lära sig jättemycket runt omkring det där, hur man ska göra då. Men du tog också upp det här med som nycklar. Du sa att jag hade berättat det för dig. Och jag tänkte att jag kan nämna det också så att man är medveten om det, speciellt om man vidgar sitt odlande lite utanför de här vanligaste grönsakerna och det. För då kan du få såna här saker som att ett frö måste veta att det har varit vinter. Mm-hmm. Det är som ett kodlås alltså.
Alltså det där måste... är för att ett frö ska gro.
Ja, så måste det ha varit kallt. Det kallas att det behöver stratifieras fröet då, va?
Och hur man då? Fryser det?
Ja, det kan vara antingen att du sår på en ogräsfri plats ute på hösten. Eller i kruka eller någonting med plantjord då för att hålla det. Eller också att du har det i någon sån här vermikulit eller någonting som är fuktat i en plastpåse i kylskåpet eller i frysen eller någonting. Men det finns en mängd olika, och det får man titta på respektive frö, vilken metod det är. Men det kan behöva stratifiering, och det gäller till exempel äpplena och sånt också då. Och där kan de även vara så här att de är programmerade olika just för att sprida riskerna, va. Om ett trä släpper sin frukt så kan det ju vara så att det blir ett väldigt dåligt år året efter.
Mm.
Lockas igång, men sen blir det torka och de här små plantorna dör, va?
Mm.
Så därför så har de ofta strategier att groningen kan vara utspridd över flera år. Det är ju en av anledningarna till exempel när det gäller äpplen, det är att de inte gror så lätt. Va? Det kan vara så att de ska gro om 2 eller 3 år istället då.
Att det är programmerat i frön?
Ja, precis. Jaha,
coolt.
Jag ska ha en vinter innan jag gror, och den här brevet ska ha 2 år innan den gror, och sen kan det vara någon som kanske till och med har ett tredje år då, va? Så är det. Och sen har du de som är ljusgroende.
Ja, det är många som är.
Ja, en del är det i alla fall. Selleri ska du ju lägga på ytan till exempel, va?
Ja.
Så att det kommer ljus på den för att den ska gro ordentligt. Medan andra är tvärtom då.
Vilka andra sätt finns det då? Det finns det ska vara kallt, det ska få ljus. Det finns något med brand varmt också, va? Det är något med brand också, va?
Ja, det finns ju också en del växter. Det kan jag faktiskt inte utan till. Men du har ju, jag undrar om finnarna, en del av finnarnas växter var så. De svedjefinnarna som kom från Savolax på 1600-talet hit till Sverige. Kan hända att en del av deras växter var sådana. För de var ju väldigt
inriktade. Intresserade av att... svediga saker.
Ja, hela deras kultur var ju inriktad på att bränna skog. och skapa, frigöra mycket näring där och odla där under ett antal år då. Det var ett system som också efterföljdes av bete och sånt då när man hade öppnat upp och vall, eller grässkörd och så då. Men man odlade ju de första åren då svedjeråg och rover och svedjerova och sådana saker.
Mm.
Men jag kan för lite detaljer runt omkring det där då.
Verkligen, det hör jag. Men du Patrik, en grej som vi har försökt prata om i flera avsnitt nu, det är ju det här med microgreens.
Ja!
Och det har ju det här, det är ju lite liksom på temat med fröer. Så berätta nu, vad är mikrogrönt?
Ja, det är ju, hänger ju ihop med det andra vi har pratat om, det här att bearbeta råvaran bra då. Och det finns ju flera metoder för det egentligen. Det är ju grodning, alltså att du fuktar upp frön i en burk, sköljer dem och ställer upp och ner med en nät eller någonting, eller har speciell utrustning för det då så att det inte blir för blött och så. Men att du groddar igång dem, då har du ju satt igång den här groningsprocessen. Då har ju de här ämnena som blockerar mineraler och sånt där och gör fröet egentligen mer onyttigt. Inte lika nyttigt i alla fall, men jag skulle nog säga att det är onyttiga aspekter på det också då, vad som kroppen får kämpa med om du äter det ogroddat eller inte blötlagt och sånt där. Men groddat, då frigörs ju och samtidigt så omvandlas ämnen så att det liksom ökar näringsinnehållet i de processerna. Den metamorfosen som blir när ett frö ska bli en levande organism. Ja, ett frö är också en levande organism, men växer upp till en växt då.
Ja.
Och sen har du olika nivåer utav det där. Nästa nivå, det är att du odlar lite längre, och det är det vi kallar för mikrogrönt då. Och då använder du det utav, ja, det finns olika mattor eller jord, och strör ut fröna rätt tätt, fuktar upp det här och ställer något över och skapar ett tryck på det, och så skördar du det sån där med kniv, det går med sax också i liten odling då. Mellan 7 och 10 dagar senare då. Och då
vad sa du om tryck?
Vad sa du?
Vad sa du om tryck?
Sätt ja, tryck alltså det. Du kan ställa ett tråg. Du lägger ju fröna på ytan och fuktar upp dem. Med en sprayflaska till exempel. Och sen ställer du ett annat likadant tråg uppe på med en sten i. Det ska vara rätt tungt alltså. Så att det känns, då blir det ju mörkt och de känns att de är under jorden, upplever fröna då, va? Och då sätter groningsprocessen igång.
Men okej, okay, vi backar bandet här nu. Säg att jag vill göra det här. Jag har en plåt, eller? Vad har jag för kärl?
Alltså, du kan ju ha... Du kan ju egentligen göra det i vad som helst, va? Men om man vill göra det lite mer organiserat så har man ju brätten då. Tråg.
Ja. Som en plåt, typ, fast av
ja,
plast.
Ja, precis, precis, så kan man säga. Mer ugnsform då, alltså den är ett par centimeter hög ungefär då.
Just det. Och så lägger jag jord i botten på den?
Ja, det tråget är också hål i botten.
Mm-hmm.
På. Så att du kan undervattna då, vara underifrån.
Okej.
Okay. Så du har ett trätt tråg under det sen då, va, som du kan hälla vatten i då.
Och så lägger jag jord i det här brättet. Ja. Och sen så bredsår jag frön.
Ja, där. Precis. Och där behöver du ju titta och studera lite grann för att optimera det här. Och det är, nu har jag ett sånt brätte så stort. Och jag vill så till exempel broccoli och få massa broccoli. Skott kan vi kalla det då, va? Alltså det här får gå längre och gå upp och bli lite grönt. Hjärtbladen, de här första bladen, och det utbildas ju då. Alltså du går längre. Groddning är ju bara att det påbörjar groddningsprocessen, va? Mikrogrönt är ju att det får växa lite till då. Och då behöver du ju en viss mängd frön per yta.
Mm.
Som är optimalt. Blir det för glest, ja, då får du en liten skör. Blir det för mycket, ja, då slösar du på frö om inte annat, va? Så där behöver man titta då. Och ja, det som är viktigt när det gäller den här typen. Har du hört talas om det här ibland som kommer med när man köper groddar och mikrogrönt och sånt i affären? Att det dras tillbaka eller att någon har blivit sjuk eller sånt där?
Nej.
Det har du aldrig hört talas om?
Nej.
Nej, men det är ju det här med frön. möss, råttor, fåglar och sånt där.
Aha.
Du har ju hört att man, salmonella till exempel, har du hört talas om kycklingar och sånt i alla fall, va?
Ja, har du hört det?
Ja, skönt.
Ja. Det är bara att jag har inte en bevakning i min telefon så att den plingar till varje gång det skrivs en nyhetsartikel om groddar som du har.
Nej, jag har ju inte det, men jag har ju hållit på med sånt här i väldigt länge, vill jag på att säga. Du vet, jag låg och studerade sånt här redan i 12-13 års ålder. Jag känner ju igen mig väldigt mycket i den här Ferdinand på julafton. Patrik, ska du inte gå ut och leka med de andra barnen?
Nej, jag sitter hellre här och studerar kryptovaluta och grodning.
Ja, kryptovalutor fanns ju inte då, va?
Men du, vad sa du? Man kan bli sjuk av groddar.
Ja, precis. Och därför, när man ska hålla på med det här då, och vill äta det färskt, va? För att där finns ju också det här att du har nyttiga enzymer och olika saker, och de fördärvas ju vid uppvärmning. Alltså det är ju för- och nackdelar med allting.
Mm.
Så är det. Men då finns det kontrollerat utsäde som är testat så att det är sjukdomsbakterier av olika saker. Jag kommer inte ihåg alla de här sjukdomarna, men det är framförallt en 4-5 stycken som det är risk för i det här. Och det vill man hålla på med det, vilket jag rekommenderar. Speciellt om man bor i trängre omständigheter som lägenheter och sånt där, så är ju det här perfekt att hålla på med. Och det är ju också någonting som man kan hålla på med på vintern.
Ja, för det är en grej som jag har tänkt på. Jag börjar känna lite typ i kroppen hur jag saknar. Alltså eftersom jag håller på att envisas med att jag ska äta grejer som jag har gjort själv.
Ja.
Det börjar bli ganska, man börjar bli ganska sugen på grönsaker nu.
Ja. Du alltså, menar mer grönt.
Alltså den här tiden på året så har man inte så mycket grönsaker som självhushållare. Utan det är mycket gammalt liksom.
Ja, rotfrukter och sånt. Men det, i din jordkällare, den borde vara rätt bra som den ser ut alltså. Så det håller sig väl väldigt fint i den. Gör inte det rotfrukter och så fräscht?
Jo, det håller sig bra. Men jag, som sagt, jag längtar efter liksom grönsaker. Grönt, ja.
Precis. Ja, men det är där det här kommer in. Det kräver ju ändå att det är en produktion av frön som är fungerande. Men olika frön har olika hållbarhet. Du kan ju hålla på med solrosfrön, ärtor och sånt i det här också. Då blir det lite mer skottodling då. Jag tycker ju faktiskt att både ärtskott och solrosskott är ju, det har jag hållit på med förr om åren en hel del då.
Ja.
Faktiskt. Solrosor är ett speciellt kapitel för sig, just det här med att skalen följer med upp då, solrosskalen.
Okej.
Okay. Men det finns metoder, jag har inte prövat dem själv då. Min son har ju byggt upp sådana här anläggningar nu och kör. Så han ska testa detta nu då. Men det är alltså att du låter dem, jag sa ju det här, sätta ett brätte över fröna när du har sått dem då i jorden, i ett brätte under med en tyngd på.
Mm.
Tydligen är det så här att tajmar du det där väldigt bra och har rejäl tyngd på, så kommer solrosorna som gror under och trycka emot det här tråget över. Alltså vi pratar alltså om en halv trädgårdsplatta eller någonting nästan i tyngd på den där över då. Va? Då kommer de här alla skotten att trycka på. Och där, om det är så att de här skalen knäcks på något sätt eller någonting sånt där, om du tajmar det här rätt, som gör att de lätt trillar ner emellan skotten sen och inte blir med upp, va? Så du får sitta och sortera allting, va?
Det blir smidigare när man ska äta.
Precis, och du kan bara dra över med handen lite så trillar de ner mer. Det blir i alla fall betydligt lättare, för att jag tycker att de där solroskotten är fantastiskt goda, men inte så goda att jag fortsatte efter ett tag, därför att det blev för besvärligt med alla skalen helt enkelt då.
Men det här med att ha ett brätte med en tyngd på, det betyder alltså att man inte behöver något ljus för att odla mikrogrönt.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, det är de flesta mikrogrönt som jag vet så behöver du inte det, utan där är det mörker istället.
Mm-hmm.
Alltså att de ska känna att de ligger bra i jorden, och det gör du genom att sätta ett brett över med en tyngd på då i det här fallet. För du vill inte ha ner fröna i jorden heller, va? De ska ju bara komma upp och gro och komma upp som med hjärtbladen och bli lite gröna där när du skördar dem. Efter en vecka ungefär.
Alltså nu kanske jag har fattat fel, men jag tror att det var ljus som gjorde att det blev grönt.
Jo, men alltså du tar ju bort den här tyngden när det har grott. Du vill ju få igång groningen och sen lyfter du av tyngden då. Va?
Och då behöver jag ljus.
Ja, precis. Det behöver ju, det är ju det som är, alla växter behöver ju ljus.
Ja.
Det är ju det som är deras grej.
Ja, men exakt. Att de kan ta solljus och göra om det till energi.
Ja, och byggdelar och använda till allting då. Det är ju det här med koldioxid och vatten. Det
är så om man ska bygga ett sånt här mikrogrönt hyllsystem hemma, då behöver man ha lampor för att det ska funka.
Om du ska göra det systematiskt i lite större skala, så att du liksom kan ha fri tillgång själv och lite gå bort presenter och så vidare, så skulle jag nog kosta på mig att bygga en hylla med lite LED-lysrör med dagsljustemperatur.
Det här är intressant, Patrik, att du säger LED-lysrör, för när jag byggde mitt hyllsystem för 1,5 år sedan, då rådde du mig att köpa vanliga lysrör.
Ja, alltså det spelar ingen roll, de är ju dyrare, LED-lysrören. Just så att du kan ju ha gamla lysrörsarmaturer också, men ska du köpa nya grejer och kosta på, så ta det. Speciellt om man bygger större hyllsystem, därför att du får ju ner energiförbrukningen med LED-lysrören om du har jättemycket LED-lysrör. Och det betyder också att du får ner temperaturen. Alltså om du kör 40-1,5 meters, eller om du har två större hyllor, 120 cm hyllor eller 1,5 meters hyllor eller hur mycket du har, då är du nästan uppe så du kan börja sälja sånt där. Men, om man vill ha ordentlig för plantuppdragning och sånt där också då, så kan det vara bra att ha någon sån där ordentlig hylla då, om man ändå gör det. Då alstras det ju en del värme med den där energin, så där kan det vara värdefullt att få ner. I ditt garage däremot så gör det ju faktiskt ingenting om det alstras lite värme utav armaturen heller, va?
Det som skulle vara bra om det inte alstras mycket värme skulle vara att katterna skulle hålla sig borta från hyllorna. För de gillar ju att ligga där nu, för det är så varmt och mysigt. Lägger sig på mina plantor.
Var det inte en katt som lyckades trycka ner ett helt stort tråg fullt i planter? Ett sånt där 120 bevattningstråg.
Jajamän. Så det var ju synd. Då fick man ju börja om. Men det verkar bli purjolök och skälkselleri även i år. Men ja. Okej, nu kommer vi få 1000 frågor om det här. För det får jag hela tiden. Man kan ju ha vanliga jävla lysrör när man bygger ett sånt här hyllsystem.
Ajamän,
helt sen. Vanliga jävla lysrör.
Har du någon gammal lysrörsarmatur eller två, så använd det.
Precis. Ska du köpa nytt, så köp LED.
Ja, och vill du bara prova på det i liten skala, kör i köksfönstret för guds skull. I krukor eller vad som helst och experimentera. Processen är densamma. De här fröna gror ju ändå om man gör rätt, va? Så att det går att göra väldigt, väldigt enkelt om man bara vill experimentera. Men det som är roligt också då just med fröbanken, det är att de har ett jättebrett sortiment utav såna här kontrollerade fröer. Och det är samma sak där. Det finns ärtor, det finns solrosor, det finns broccoli, rädisor och enorma mängder med olika grejer att prova då. Och det gör så, skulle jag säga, att man köper de här kontrollerade. Jag vet inte hur stora riskerna är att det ska vara såna här bakterier och grejer i. Men man ska inte chansa, va? Det är bättre att betala lite mer för kontrollerade ärtor än att köpa ärtor i butiken, va? De i butiken är gjorda för att kokas och ja, kan vara infekterade med bakterier då, va? Hur stor risken är, det vet jag inte, men jag köper kontrollerade fröer om jag gör såna här saker.
Kan jag gro vete?
Ja, det kan man göra.
Blir det vetegräs då?
Ja, det, och då får du ju ha en vetegräspress och göra såna här vetegrässhots.
Ja, det vet jag inte om, men okej. Vad är en vetegräspress?
Alltså, du tar ju det här vetegräset.
Ja.
Och så kör du det genom en sån här press och får ut en juice, kan vi säga då. Mm-hmm. Vätskan i de här gräsen då. Det ska tydligen vara, alltså i råfodrörelsen så är ju det där, det är ju liksom livselixiret där, va? Ann Wigmore som börjar med det, hon höll på med fermentering. Jag kommer inte ihåg vad det heter riktigt, men de fermenterade det här vetegräset med, vet du. Det, ja,
det ska kan man göra. Då lägger jag bara, då tar jag ett tråg och sen lägger jag fuktig jord och sen vete på den jorden.
Ja, du kan tvätta vetet först också då,
ja.
Ordentligt.
Funkar det med havre också eller?
Det har inte tillämpats på samma sätt. Jag har inte experimenterat och hållit på med det där speciellt mycket, utan jag är bara lite orienterad på området då. Jag är inte så förtjust i gräs. Du kan berätta, Kalle, sen hur det går med det där.
Ja, det ska jag göra. Kul! Då har jag ett projekt.
Ja. Jag skulle vilja säga några grejer till. Jag är inte riktigt färdig med det där. Vi har ju kört groddar och mikrogrönsaker.
Ja.
Du har en kedja till där som du kan fortsätta odla på vintern.
Aha.
Och det är småblad.
Ja!
Istället. Och nästan samma process, men du kan strö lite jord över fröna och så vidare, och att du har fröna lite glesare i dina tråg eller krukor. Därför att nu ska du låta dem växa lite längre. Och då skördar du ju sen de här salladsbladen, rucolabladen, spenatbladen och det här som du kan köpa svindyrt i de här. Alltså dyrt, det kostar att producera det här, så de är ju inte dyra, men det kostar mycket pengar, så vill jag nog säga istället.
Alltså det är på sig babyspenat du pratar om.
Ja, precis, va. Och det är spännande ur ett beredskaps- och småbrukar självhushålla perspektiv verkligen. Och det är ju också de här fröna som finns, vanliga fröna som du har, bland annat fröbanken då. Och spenat är så otroligt bra på så många sätt. Just det här att du kan odla det året runt inne i brätten, krukor, och det är ju väldigt rikt på vitaminer alltså. De som har lyssnat på alla program kommer ihåg det här matkalkylsidan där man kunde sortera livsmedel på näringstäthet och sånt där. Och så var det bara massa lever och leverrätter och leverpastej och kött och sånt i början som innehöll väldigt många olika, och ägg och sånt där. Va? Men så finns det några grönsaker där uppe. Och spenat är ju en av dem. Grönkål, ja, av olika slag och sånt är ju också väldigt... Och det man menar med att de är näringstäta, det är att de utav de 19 vanligaste näringsämnena så tillgodoser de minst 10%. Om du tar 100 gram av det här livsmedlet så tillgodoser det minst 10% av ett antal av de näringsämnena. Jag tror spenat ligger på 10-11 stycken alltså.
Snabb matte gör att om man äter 1 kilo så får man 100%.
Ja, på det som är lägst. Men sen har de ju väldigt högt av vissa också. Bland annat så har du de här vitaminerna, A-vitamin, C-vitamin och de här finns ju där, va?
Jag odlar ju spenat nu i mitt växthus.
Ja.
På inrådan från dig. Så i bädden där jag snart ska ha tomatplanter så har jag sått spenat. Och den har grott och kommit upp, men det är för tidigt att äta den än så länge. Jag hoppas den kommer att hinna. Det är väldigt spännande. Det är bara veckor kvar tills tomatplantorna ska ut i växthuset.
Mm. Men du gjorde väl som jag sa, att du la pinnar eller stenar eller något där du ska sätta tomatplantorna.
Mm, ja, eller jag gjorde en annan. Jag har ju som en bevattningsslang, så att jag sådde i formen av bevattningsslangen för att det skulle bli enkelt för mig. Så då vet jag vad jag har sått spenat.
Mm. Nej, men jag tänkte på det efteråt, förra avsnittet där vi pratade om det här med plantuppdragning och sådana där grejer. Så tänkte jag ju just sen efteråt på det här att, men herregud, nu glömde vi ju det där med kallväxthus och sånt där. Och innan man sätter ut tomaterna och det så hinner du ju dra upp en massa grönsaker. Det var bra du tog upp det, Kalle, för då kan vi komplettera med det nu. Alltså, du kan ju dra upp planter mycket tidigare och vissa grejer, va? Säg att du ska sätta som jag som... Eller vi tar ditt exempel då, lite varmare där. Du sätter ut tomaterna 1 maj eller första dagarna i maj där. Ja, men då kan du 2 månader innan, ofta vid runt 1 mars då. I mitt fall så är det ju 15 maj och 15 mars istället. Så kan du alltså sätta ut mycket tidiga grönsaker. Rädisor, tidiga morötter, spenaten då, som vi kom in på det då, tack vare att vi började prata om spenatens förträfflighet där, va. Tidiga norli, lågväxande gröna ärtor, mangold och sådana saker. Ärtor och mangold, och det behöver ju kanske lite mer tid för att ge ordentligt. Och då är det just det där att du märker ut var du ska sätta de här växthusgrönsakerna sen då. Tomater och det här. Så kan du låta bli att sätta mangold och ärtor just där. Så kan, för tomatplanten är ju ganska små i början.
Just det.
Då hinner de här andra växa färdigt där. Och då är vi ju helt plötsligt att om du ska sätta ut planter av mangold. Ja, men då, och du ska göra det i början på mars. Ja, men då drar du ju upp mangoldplanter i början på februari, så de är 4 veckor när du sätter ut dem i växthuset. Så att man kan hålla på med planter väldigt mycket fram och tillbaka. Och sen har du ju också att du kan dra upp en omgång planter senare under sommaren för att ersätta och sätta ut där du har skördat tidigare grönsaker och sånt. Men sen, spenat, tillbaka till spenaten.
Ja.
Den är ju känslig för att gå i blom väldigt fort när det börjar bli ljusare dagar. Så den är ju just bra på att så tidigt eller sent på säsongen och under vintern då. I vinterodling, i krukor för baby leaves och sånt då. Eller småblad.
Och när det gäller temperatur för spenaten, hur varmt ska det vara runt den?
Alltså, jag kan... Det är sådana där tabellvärden. Men det jag vet är att den gror bra även om det är relativt kallt, va? Hur har du haft i ditt växthus nu när de har grott där till exempel?
Ja, det har varit superkallt. Alltså ner mot nollan ibland.
Ja, men det är kanske den inte gror vid 0 grader. Men säg att en jordtemperatur på 4, 5, 6 grader.
Ja.
För det är ju jordtemperaturen som är intressant då.
Just det.
Mm.
Ja, det blir spännande och jag kommer nog att göra mer av det där nästa år, tror jag. Mer plantuppdragning i växthuset.
Ja, och det där är ju någonting du kan utöka med också efterhand. Va? För då har du ju, du kan ju alltså få fram så att du har spenat nu i princip då, om du hade varit igång redan i början på mars. Va?
Ja, ja.
Ja. Och tidiga nantesmorötter som du kan skörda i det. Och det går ju att göra ännu tidigare sådana här grejer genom att jobba med varmbänk.
Just det.
Ja, det kan du göra i ditt växthus också, så får du en himla massa bra gödsel och gödsla upp växthuset med sen då. Har du någon kompis med hästar?
Mm.
Mm. Om nu brukar de ju ha torv väldigt mycket i hästallarna nu för tiden. Men det är väldigt bra om du kan blanda den här hästgödseln med halm. Du vet, 3 delar kol, 1 del kväve, va?
Mm. Alltså 3 delar halm, 1 del bajs.
Och så tar du 4 pallar och ställer i en fyrkant. Och så fyller du den här med den här hästgödseln då och halm. I rätt proportioner. Och fuktar upp det här så du får det lite grann fuktigt. Som en tvättsvamp ungefär. Som du precis tar det och pressar det. Så ska du precis kunna pressa ut vatten ur det då. Va? Och så är det bra att ha en termometer. För det här blir väldigt varmt i början. Men sen lugnar det och stabiliserar sig. Och då har du ju undervärme. För att kunna odla någon kvadratmeter nästan, knappt. Ja, nästan en kvadratmeter med tidiga grönsaker där uppe. Och då kan du vara ännu tidigare. Och sen är
lägger
det
jag jord ovanpå det där, eller?
Ja, precis. Bra, Kalle. Superbra. Alltså, det är självklart så måste du lägga lite jord längst upp då, någon decimeter eller någonting sånt där. Va? Och där kan du odla tidiga morötter, spenat, rädisor. Ja.
Kul.
Och sen då när det här är färdigodlat i den där, ja men då är det ju bara att bryta isär det här och så har du snabbkomposterad gödsel som du kan spruta och gödsla upp ditt växthus med då.
Men helt sjukt, gud vad smart.
Ja, så det finns alltid projekt att bygga vidare med där. Men jag vill ändå säga det. Några saker till just om spenat.
Jaha.
Ja, men det är det för att den är så bra för att öppna dörrar och visa på saker, spenaten.
Alltså kan man öppna dörrar med den också?
Ja, precis. Dörrar till nya lärdomar.
Mm. Mm.
Ja. Jo, när du har de här som inte är hybrider då, så kan du ju ta eget frö. Och har du en spenat som du tycker är väldigt bra, så kan du ju så det tidigt ute i landet också. Innan du kanske sätter ut squashen vid järnätterna 10 juni i en bädd, så kan ju du odla en omgång spenat där. Och då kan du ju äta från plantorna. Ser du och är du väldigt finsmakare och märker att det är skillnad på olika plantor och sådär, så är du ju extra rädd om de här som smakar bättre på din jord, på det sättet du odlar. Och efter vad du tycker. Och sen kommer en del att börja blomma. Tidigare än andra. De rycker du ju upp utav de här då, va. Och lägger bara på backen så får de förmultna där.
Det är en egenskap man inte vill ha. Att de
blommar
tidigt. Precis.
Då selekterar du de som är kvar och växer. Det är ju alltså de som inte blommar så snabbt, va. Så kan du på olika sätt alltså selektera fram bättre och bättre spenat för varje år hela tiden efter dina lokala förutsättningar där, va.
Det var ju så här och Hitler började.
Ja, det här har människorna gjort i år så länge de har odlat, vet du. Det är ju det här som är alla sorter och allting, Kalle, som du kan köpa.
Ja.
Ja. det här är ju liksom en... Vi har ju blivit så där att vi ska spara gamla sorter mycket. Förvalta kulturarv och sånt där. Men det kulturarvet inbegriper ju också kunskapen egentligen om att kunna selektera och förbättra sorter också. Alltså att vi kan till och med, vi som är lite vanare odlare, skulle kunna börja göra egna korsningar och sånt där. Och sen renodla avkommor och så därefter det där för att få fram ännu bättre egenskaper. Och
Oh, herregud. Det där låter som ett annat avsnitt, Patrik.
Ja, men ändå, just med spenaten så vill jag säga det att när de går upp i blomsen så är det så här att de är väldigt lätta att ta fröskörd efter. Det blir ju massa frön efter skälkarna. De går ju upp med stänglar då, va? Och då har du ju selekterat fram bättre och bättre spenat, plus att du skördar frön så du kan odla spenat under vintern för att få blad och alla de här vitaminerna som det kan vara sämre bevänt med på vintern då, va? C-vitamin bland annat då. Så spenat är verkligen en av de här lättodlade grönsakerna som är väldigt, väldigt värdefulla.
Kul! Odla spenat! Patrik?
Ja?
Vi har fått en fråga till podden.
Ja.
Är du beredd?
Ja.
Det är Sofie som skriver: jag har sökt information om vilket matfett som lämpar sig bäst för långtidslagring. Vad säger ni om det? Eller vad hon säger, vad säger du om det, Patrik? Men jag vill gärna vara med i diskussionen.
Men du får gärna vara med, Kalle, också lite.
Ja, men kul. Vad ska man ha för matfett lagrat?
Alltså det är ju så här att du har framförallt två stycken nedbrytningsprocesser på fett. Och det är ju syrenedbrytning då, alltså härskningsprocess i form av syre. Och då är det ju så att de fleromättade och de omättade fetterna, alltså då ofta de flytande fetterna då, de reagerar ju lättare. De kallas ju omättade just därför att de har tomma platser och därför reagerar lättare med luften då. Va?
Mm-hmm.
Så att mättade fetter är hållbarare. Och det är ju de som ofta är fasta i rumstemperatur då. Smör, kokos, ister och sådana här grejer då. Kokosolja bland annat va.
Mm-hmm.
Men om man till exempel är väldigt förtjust i olivolja, vilket jag är, ja, när det gäller sallad, alltså vanlig vinägrett och olivolja på sallader, på spenatbladen till exempel, med lite svartpeppar och sådär, det lyfter ju en sallad, va? Så är det.
Så är det.
Ja, och jag gör ju så då att jag köper olivolja i bag-in-box.
Okej. Okay.
Och sen förvarar jag dem i mitt skafferi som är kallt stor del av året då. Ett kallt skafferi. Det går ju med svalare eller kylskåp också då, såklart.
Och i mitt fall skulle jag ha jordkällaren eller?
Ja, men jag tror det skulle gå bra i jordkällaren också.
Ja.
Du har ju en annan fuktighet och så där då, men det här är ju en sån sluten behållare och den andas nog inte jättemycket, den plasten och det. Så jag tror det skulle gå bra. Det är definitivt värt ett försök i alla fall.
Ja.
Och då är det ju så att då stelnar ju olivoljan också. Så man får ju ta fram en sån där bag-in-box och ställa på diskbänken ett tag då, så den får upp lite temperatur. Och då häller jag över det i en flaska som jag har inne i köket. I rumstemperatur, så att den ska vara fin flytande.
Just det.
Bredvid äppelcidervinägerflaskan.
Ja.
Och då är det ju så i bag-in-boxen, dels är det ju kallt. Kallt har vi pratat om flera gånger när det gäller lagringen. Det stannar ju upp, bromsar ju upp kemiska processer. Och det gäller även det här sönderfallet då. Ja, jag sa det här med syrehärskning då. Men sen har du faktiskt ett vanligt sönderfall också. Som är en härskningsprocess också, att fettet delar på sig helt enkelt. Det kan man säga tillhör den här entropin. Termodynamikens andra lag, där det ska bli lägre och lägre energinivå, att saker trillar isär och går sönder helt enkelt. Så är det. Men, och i och med att det är bag-in-box då, så kommer det ju, då skrumpnar ju den här plast, det är ju en kartong, en bag-in-box, och sen är det ju en plastpåse i. Och när du då tappar ut med den här kranen som ser ut precis på en vin bag-in-box då, som jag tror många känner till, så skrumpnar ju påsen ihop. Det kommer ju inte in massa luft. Har du en flaska eller någonting och häller ur olivoljan, ja, då kommer du in luft, va? Och då får du in det här syret och får den här härskningsprocessen och reaktionen och sämre hållbarhet då, va? Så att både kallt och syrefritt då, så så får du längre hållbarhet på olivoljan.
Hur stor är en sån här bag-in-box?
3 liter är de som jag köper. Jag tror det finns lite mindre också då.
Hur många har du?
Jag brukar nog ha 2 stycken. 2-3 stycken brukar jag ha.
Ja. Det kommer ta slut efter ett år.
Ja, det gör det. Så att olivolja är ju någonting speciellt om du tänker i den här när katastrofen står för dörren där, så är olivolja något som kommer att vara en lyx under en period då, va? Så är det ju.
Ja, för den håller sig helt enkelt inte längre så.
Alltså du kan säkert pressa det där lite grann till då med olika, ja, oöppnade förpackningar och svalt och sånt där då. Det kanske går att göra det och att det är tillräckligt gott att äta ändå. Jag har faktiskt inte gått hela vägen till att det blir jättedåligt faktiskt.
Okej, det är olivolja, men du pratar om de här hårda fetterna. Alltså kokosolja,
ja, de som är bättre helt enkelt då, va? Och då har det ju med längden på fettmolekyler och sånt där att göra med hållbarhet också. Om vi tar som smör och kokosolja, de är ju lite kortare. Ganska mycket av fettet är till och de kortaste fettsyramolekylerna då. Jag tror smöroljan då, smörfettet, är bara 4 kolatomer lång, medan många andra är 16, 17, 18 långa, va?
Ja, jag har inte räknat mina.
Nej, men det är olika typer då. Och smör är just den utav de där som råkar ut för att det sönderdelas och så blir det smörsyra.
Jaha. Det hällde någon ut i fläktsystemet på min högstadieskola.
Ja.
Alltså det luktar kräks i hela skolan.
Ja, precis. Det blir inte så gott smör då när det har härsknat med det här och bildat smörsyra då, va.
Ja.
Det är inte farligt, men det är ju inte aptitligt då. Så är det. Så man behöver ju inte, tycker man inte att smöret är gott så behöver man kanske inte äta det om det inte handlar om svältsituation då. Så man behöver inte hålla på och vara orolig liksom. Botulinum och sånt där trivs inte i normalsaltat smör och sånt där då. Det är inte deras miljö.
Okay.
Utan det är de här härskningsprocesserna då som är, och då är det inte farligt, och det som är begränsningen är att du inte vill äta det helt enkelt för det luktar och smakar illa helt enkelt.
Men jag fattar inte riktigt, för du säger du nu att sådana här hårda fetter håller sig längre än olivolja? För om jag skulle gissa, då tänker jag att smör blir dåligt innan olivoljan blir dålig.
Nej.
Va?
Det gör det inte. Smör har väldigt lång hållbarhet om du förvarar det svalt och skyddat ifrån luft i sina förpackningar och sånt där då. Och sen kan du ju göra alltså jag har ju 10-20 kilo smör hemma.
Jaha.
Det är en viktig del av vårt beredskapslager då.
Hur gör alltså, du den?
Du behöver ju ha i matlagning och fett för olika rätter och bakning och allting sånt där hela tiden, va. Så att har du inte fett tillgängligt så blir du ju väldigt begränsad.
Hur förvarar du ditt smör?
Jag förvarar det i sina vanliga förpackningar i skafferiet hela vintern då, och när temperaturen sen stiger med högre dygnsmedeltemperatur även på norrsidan av mitt hus. Mitt skafferi ligger ju utanför huskroppen.
Just det.
Men ihop med huskroppen då som en del av ett utbygge på norrsidan av huset, och det är dessutom isolerat och isolerat ifrån huset och isolerad dörr och sånt då, så att jag har ju väldigt svalt och fint där då som inte påverkas mer än av att vi öppnar och går in i det här skafferiet då, som är på knappt 4 kvadratmeter då. Och annars så har jag det, så att smöret har faktiskt en väldigt stor. Men du, på en hylla längst upp i kylskåpet så får du plats med 10 kilo smör.
Ja. Mm. Ja, det ska jag börja ha.
Ja, det tycker jag du ska ha. Och sen är det så här också att saltet hjälper ju till. Så ta normalsaltat smör. Jag tycker extra saltat är lite väl salt.
Ja.
Annars så påverkar det ju positivt också då. Ju mer salt du har, ju, ja, då blir det ju salt.
Kan det vara värt att vakuumförpacka smöret?
Ja, tror inte det på det sättet. Vad du vill göra då om tiden drar iväg och du inte har gjort åt så mycket smör. Och det är ju inte billigt smör heller, utan du vill ju vara rädd om det. Då gör du så att du skirar smöret. Det är nämligen så att när man tillverkar smör så blir det lite protein kvar i det här. Det är inte bara fett. Det är nästan bara fett, men det är protein också. Protein är inte lika hållbart som mättat fett då.
Mm.
Och är det så att du, alltså många nu har ju hört talas om ghee.
Ja.
I Indien har man ju kor och har mycket mejerikultur också med yoghurt och lassi och smör och framförallt ghee. Och ghee gör ju dem, för i stora delar av Indien så har de inte haft kylskåp kanske förrän precis nyligen, och det är ganska varmt i stora delar av Indien och sådär. Och då gör man så att man skirar smöret. Man värmer det på låg temperatur tills proteinet skiljs ut. Det blir som små klumpar i smöret där som man kan se. Och när de där är ljust bruna, så efter, när jag kör på lägsta temperatur, jag smälter ju smöret först då med lite högre temperatur, men du vill inte att det ska börja liksom fräsa och bli brunfärgat och sådär, utan sen sätter jag det på lägsta temperaturen, så får det stå där och småputta. Det brukar ta ungefär 45 minuter.
Och händer då?
Då har det här proteinet fällt ut och skilt sig ifrån smöroljan.
Ja.
Och blivit ljust brunt. Och då är det så här att en av de här stapelgrejerna som man har i lager också, det är faktiskt Melittafilter.
Ja.
Hur mycket Melittafilter har du hemma, Kalle?
Jag har 250 stycken.
Ja, det är ganska bra faktiskt, tycker jag.
Tack.
Men då kaffebryggare, va?
Ja.
Ja.
Så det räcker 250 dagar då, om man gör en kaffebryggning om dagen.
Ja.
Det gör man inte ens.
Så men ska du sen rena fettet och sånt där och hålla på med det, då behöver nog i alla fall ha 500 Melittafilter hemma. Eller
ja, jag tror
1000.
Också det. De kostar inte så mycket heller.
Nej, precis. Och det är inte så lätt att ersätta dem. Det du har som alternativ, det är ju olika sildukar då, va. Men Melittafilter är faktiskt väldigt värdefullt just när man kommer in på såna här grejer. Och det är även om du har djur och ska ta vara på fett och sånt, så är det väldigt bra när du värmer upp och renar fett och så, kunna köra igenom Melittafilter då. Och det gör du med det här skirade smöret då. Då fångar du upp det här proteinet och ut kommer den rena smöroljan då. Med de fettsyrorna i en honungsburk, Kalle.
Okej.
Okay. Och då är det jättevarmt där.
Ja.
Och då skruvar du ju på locket.
Och då vet ju vi vad som händer.
Ja.
Det blir vakuum.
Precis. Sen när det svalnar så blir det ett undertryck där inne. Och då tätar det väldigt fint i locket också då, va. Och vill man också då, så gör man som man gör med sylt och marmelad. Att man värmer eller vänder burken upp och ner, så att du får den här varma oljan även på locket. För att döda eventuella organismer där också då.
Nu har jag en burk med smörolja som är tät.
Precis. Och så ställer du den mörkt och kallt. Då jordkälla. Har du. Ja. I och med att den är glas och metalllock som är under vakuumtryck, så har du ju definitivt inga problem med fuktigheten, och det är jordkällan där och kan ta vara på kylan. Så att det tycker jag absolut ska göra. Så att du kan ju alltså det där. Alltså, du vet, det är ju lite känsligt med det här att gå ut offentligt och prata om hållbarhetstider och sådär. Men när du har fått bort proteinet i det här och du har en lufttät behållare, en fukttät behållare, och du har ett mättat fett, och kan du hålla nere temperaturen där så att den här härskningen i form av sönderfall går extremt långsamt. Alltså jag kan ju säga så här, jag har ju ghee som är flera år gammalt, och det är inget fel på det, va. Så är det.
Har vi gjort ghee nu?
Nu har vi gjort ghee.
Okay.
Och det där är ju också, du kan ju ta fram en burk och ha den stående bredvid spisen i princip som stekfett, va. Vad som händer dock med när du skirar smöret här och gör ghee då, om vi ska använda det indiska ordet där, så tar du bort den här temperatursignalen som man lär sig i grundläggande matlagning med smör då. Du vet att den ändrar färg, va? Och så tystnar och så vidare. Och det är ju proteinet i smöret som gör det här. Mm-hmm. Lägger du i skirat smör i stekpannan istället, så ser det ut som du hällt i olja.
Jaha.
Men då får jag ge det tips där. Det är ju det här. Alltså, om man älskar smörpoppade popcorn.
Mm.
Alltså det är ju, gillar man popcorn, då är ju smörpoppade popcorn det godaste som finns, va? Och kruxet är ju det här att smör tål inte det här proteinet och så, det bränns och det blir svartprickigt och så, det är svårt att få till det. Så många väljer att inte använda smör istället. Men gör du skirat smör och smälter det där i och poppar i skirat smör, så får du liksom den här underbara smörsmaken och inget bränt protein, för det har du filtrerat bort i ditt Milita-filter tidigare, va?
Gud vad smart!
Ja, testa det om ni gillar popcorn, och det är helt suveränt då.
Snacka om att man fick handfasta tips på slutet om man orkade lyssna på hela podden, Patrik.
Ja, men vi är inte färdiga än.
Nej.
Nej, vi får avhandla färdigt det med fett nu. Ja. Nej, men där har vi ju smöret och det i alla fall då. Och det är ju våran kulturs liksom fett. Det är ju våran olivolja här uppe i norr, va? Så är det. Mm. Men sen har du det andra, och det är det där med grisen som vi har varit inne på. Att man förr hade de här grisarna som fick stå och producera fett. Och det är ju ister. Och det är ju ett jättebra stekfett då. Om man vill steka mat och sånt.
Mm.
Och det renar du ju på samma sätt. Att du tar talg och ister och sånt och smälter i och silar av det sen, så får du sån här ren, och du lägger det också i honungsburkar med lock på varmt och vänder på så att du avdödar även i locket, och så får det stå svalna och bli ett undertryck, och så kan du ställa jordkällan eller pannan kall plats då för att bromsa den här sönderfallande härskningsprocessen då, och få väldigt lång hållbarhet på det.
Och hur skulle jag smälta sånt fett? Nu har jag en bit ryggfett från ett, i mitt fall då, vildsvin.
Ja, du har ju hinner och grejer i fettet där, va? Olika. Ja, du har väl rivit ur njurtalj och sånt där ur djur, misstänker jag.
Ja.
Och då lägger du det i en kastrull och värmer detta. Så smälter du fettet där tills det blir flytande. Och då kan du värma tills de här hinner och klumpar och sånt där nästan blir friterade i fettet där. Det är en del som tycker att de sen när man tar upp dem och knaprar på dem, så blir det en delikatess.
Ja, det är liksom hinnerna från njurfettet man vill åt.
Ja, men du får väl testa, får du se.
Ja, det låter svingott.
Ja, och sen, men sen det här flytande, fina, klara fettet då, det häller du också och silar igenom då för att få bort de här partiklarna och det här sen i Milita-filter eller syldduk då.
Alltså om man konsumerar mycket amerikansk kultur, då vet man ju att i alla kök förr i tiden i USA, så stod det ju en burk baconfett bredvid spisen som man stekte i. Man samlade liksom upp baconfettet hela tiden och la i en burk på man bara hade i rumstemperatur bredvid spisen och hade som stekfett då.
Ja. Du vet att det märkliga är ju det där att mycket av sånt där i USA, det är ju sånt som vi har gjort, va?
Jaha, det är bara att jag inte har konsumerat lika mycket.
Nej, men alltså det är ju så här, vi har ju en väldigt levande kultur av både textil, gamla tekniker som många kvinnor håller liv i här i vårat land, och vi har enorm hårdslöjdstradition. Ja, där är både kvinnor och män nu mer då som håller liv i det där. Och vi tillverkar fantastiska verktyg, handverktyg. Vi har ju till exempel våran ljudtekniker Nils Ögren, som är en fenomenal yxsmed.
Mm.
Amerikanarna, de tittar tittar på skandinavierna, Scandinavian grind, hur man slipar en kniva, skandinaviska yxor, Gränforsbruk, våra hantverksmedel som våran ljudtekniker och Nils Ögren där. Och de köper ju detta och det är det finaste som får går att få tag i, va? De till och med tar vårat namn på slöjd. Det är inte bara Smargards board som de tar, utan de har också slöjd.
Och
sen sitter unga svenskar och tittar på amerikanska YouTube-filmer och försöker anamma amerikansk kultur i form av det här. För de har tappat kontakten med sin egen kultur, va?
Som jag till exempel. Du har ju levt
här och det har ju liksom varit en sånt skeende under ganska många decennier nu, va. Men så är det. Det finns en väldigt tradition utav olika saker. Och mejerikultur, alltså det finns hur mycket som helst i det här landet då. Som vi är duktiga på.
Och det är tur det. För ja. Det ska nämligen bli fler avsnitt av den här podden. Du, Patrik, idag har vi lärt oss att göra mikrogrönt. Det ska jag börja med direkt. Jag ska genast börja dra upp vetegräs och göra vetegrässhots. För att jag är lite som en hälsokonstant ibland.
Ja.
Och det var väl det.
Jag ska också fira smör. Vi får ju frågor om det här med lägenhet och vad kan vi göra och så vidare. Och det är verkligen det vi har pratat om idag. Odla i små kärl. Grodda. Mm. Mikrogrönt, småblad, du kan gå vidare, odla i krukor, ha kryddor, odla salladshuvuden, Little Gem såg jag att fröbanken hade också.
Ja, den har jag odlat.
Ja, en romanasallad som går upp som, ja, en del vet ju vad salladskål är. Och det här ser ut som ett avlångt, litet salladskålhuvud kan vi säga då, va. Ja, det är min favoritsallad faktiskt, jag odlar mycket Little Gem då.
Mm.
Så sånt går att odla i kruka i lägenheter och på balkonger och allt möjligt då i fönster. Man behöver inte ha några dyra utrustningar. Kanske inte går i de mörkaste delarna av landet, mörkaste tiden på året. Men en stor del av året så går det alldeles utmärkt att göra det då.
Kul! Nu blir man ju peppad.
Mm.
Följ oss på Instagram i väntan på katastrofen. Skicka frågor om ni vill. Vad vet jag? Ha det så bra och sätt igång att ta tag i något den här veckan så hörs vi sen. Ha det så bra. Puss och kram. Mm.
Tack och hej. Särskilt till Fröbanken som sponsrade avsnittet. Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.